Hej och välkomna till Soffhjältarna, en podcast om spel, film och andra nördigheter med Peter och Sebastian.
Det stämmer.
Det är vi. Hur är det med dig, Peter?
Ja, som alla trogna kuddar vet så har ju Peter varit ute på bravader. Och då är jag trött och seg dagen efter. Och har ont. Men jag har haft kul. Yay.
Ja, nej, precis. Som alla trogna lyssnare vet så spelar vi alltid in på onsdagar och Peter är alltid ute och super på tisdagar. Så
va?
det är därför. Ensam i Lidköping. Går han runt på tisdagstomma gator med en kvarting i handen.
Ja.
Kastar bröd på fåglar och sånt där.
Ja, kasta bröd på folk.
Det är någonting med det här stora skägget som...
Ja. Ja, och det kan jag säga. Träffar ni mig, ge fan i att komma fram och börja klappa mitt skägg. Det är jättejobbigt. Jag måste ha massa fingrar vid munnen och skit.
Händer det ofta, Peter?
Ja, det gör det faktiskt.
Senast igår. Det är ju bland fulla människor.
Ja, ja det är ju då det. Det är inte på... Fast nu sa ju du att jag var ute på tisdagar. Jag brukar säga att det är inte så ofta på tisdagar. Det är oftast fredag och lördag det händer.
Det är då folk är extra skäggsugna.
Ja.
De är bara avundsjuka, Peter. De vill också ha ett stort skägg.
Fast det är ju inte så jävla stort.
Det är väl större än de flestas.
Ja, jo, det har du rätt i. Det är det ju.
Men det kan bli större. Ja,
jag håller ju på att försöka få det större. Jag kör skägg och flintskallighet. Det är ju Kratos.
Planen är att till slut kunna binda upp skägget över huvudet så att det ser ut som att du har hår också.
Är det inte smartare att spara ut håret på huvudet?
Du har inget hår på huvudet, Peter.
Men jag tror att det går, ja, men jag tror att det går fortare att dra ut hår på huvudet än vad det gör att skägget ska bli så jag kan dra det över. Jag har ju hårväxt. Jag väljer ju att vara flintskallig.
Nej, jag tror att du var alltså kliniskt flintskallig.
Nej, jag väljer.
Okay. Det är så folk säger. Det är ett val.
Ja, men det är ju det. Jag har ju hår. Jag har ju valt själv. Jag tycker att jag är sötare utan hår.
Du kan se som Jason Momoa, men du väljer att inte göra det.
Ja. Det är kroppsbyggnaden det faller på.
Ja, det är sant. Inte håret kanske i första hand.
Det är inte håret att hänga på. Eller, ja, vad man säger.
Du, bryr du dig om hur jag mår, Peter?
Lite grann.
Okej, okay, vi släpper det då.
Nej, lite.
Nej, men det var inte så mycket intresse där.
Ja, men det var det ju. Hur mår du?
Ja. Tack som fråga, Peter.
Varsågod.
Jag har ju inte varit ute på någon galej eller någonting. Jag är trött ändå, men jag mår rätt bra.
Ja. Räcker det så?
Vad tänkte du säga? Ja, det räcker så. Det lät som att du tänkte säga något spännande.
Ja, både jag och spännande. Nej, men jag tänkte ta upp det redan förra veckan. För jag tycker det var så jävla konstigt. Och sen har det blivit ett snack, så vi får vara lite efter på bollen där. Spotify har ju gått och ändrat sin logo.
Har de?
De firar ju 20 år.
Måste jag kolla, det har inte jag tänkt på.
Nej, de har gjort loggon som en diskokula. Det jag också vill säga, den är snygg om man ser den i på en stor bild. Men den här lilla jävla app-ikonen man har, det är det fulaste jag har sett på länge. Jag är jättebesviken varje gång jag ska öppna Spotify och se den fula diskokulan som man inte ser i en diskokula på appen.
Okej, okay. Min ser exakt likadan ut som allt har gjort.
Grön.
Ja, grön med tre små streck i.
Ja, och min är också grön, men den är ju diskokula formad. Den är inte tecknad grön. Jag vill ha den gamle. Men det har blivit en snackis i vissa. Att alla säger, men många tycker den är snygg. Men det gör inte jag. Men, jag vill bara, då har inte du kollat det heller då. För nu när de fyller 20 år, då kan man ju kolla på vilken låt du spelade första gången du öppnade Spotify.
Mm.
Har du kollat det? Vilken var din låt?
Ja, det har jag kollat.
Mm.
Jag kollade hela den retrospektivgrejen och så kunde man ju få, jag gillar ju statistik och sådär.
Mm.
Så man kunde ju få en, är det topp 100 över de låtarna man lyssnar mest på som man börjar med Spotify.
Mm.
Och fick veta att jag har lyssnat på Spotify sedan 2009 tydligen. Var min första låt. Och den låten, för man fick upp så här, man fick välja eller testa sig själv. Det kom upp typ 3 eller 4 låtar, bara vilken var den första. Så var det 3 låtar jag kände igen och en låt jag aldrig hört talas om.
Mm.
Men då var det den låten. Så min första låt någonsin på Spotify var Aerodynamic med Daft Punk.
Mm-hmm.
Jag kan inte säga att jag någonsin känner igen att jag hört den låten i mitt liv. Men jag måste ju ha följt någon länk eller någonting. Eller någon spelade den på min Spotify eller något.
Mm.
Men det är lite tråkigt att det är en låt som jag har absolut noll koppling till. Som är min första låt någonsin.
Mm.
Men annars var det ju lite minnenas allé här att gå igenom alla de här topplåtarna jag lyssnar på. Det är ju väldigt mycket tonår här. Det var väl då jag lyssnade som flitigast. Eller ja, nej, inte tonår. Tidiga 20-årsåldern. Så det är ju många sådana band som jag lyssnade mycket på den tiden då.
Ja. Ja, nu fick inte jag upp det, men jag kommer ihåg lite. Jag var väl från 2008 började jag i april där någonstans. Och men det här stämmer ju inte riktigt, för att jag vet att jag hade ju faktiskt ett Spotify-konto egentligen innan. För jag var ju på den här tiden när man blev inbjuden och sånt där till dem. Så jag hade ju det, men just det här kontot jag har nu då, det är från 2008.
Mm.
Och min första låt jag spelade, och jag klickade faktiskt rätt på de här alternativen som var.
Mm.
Fast jag bara, det här kan inte vara den första. Men jag klickade på den och den bara. Det var Smooth Hope med Skinny Puppy.
Sjung den lite, fast så dåligt så att vi inte får betala för det.
Nej, jag kan inte.
Nej.
Men det är industrisynt skrik.
Ja, fy fan.
Jävligt bra live faktiskt.
Ja, står och... du sa alla de värsta orden.
Ja. Nej, men det är bra. Sen var jag förvånad. Och sen så det här som du sa när man fick kolla låtarna. Jag blev lite så här... Givetvis så toppade hela typ de 40 mest... streamande låtarna på mitt konto av VV Nation givetvis.
Mm.
Men alltså en låt flera, jag blir nästan förvånad. Alltså jag har ju lyssnat över 900 gånger på en låt.
Jaha. Som du inte trodde att du hade lyssnat på så mycket?
Jo, eller? Men jag trodde inte att jag har lyssnat på dem så mycket. Man brukar ju säga, ja men det har jag sett så här 1000 gånger eller lyssnat på. Men nu var det ju nästan 1000 gånger. Så, det är ganska mycket.
Det är det ju. Den låten jag hade lyssnat mest på hade jag lyssnat på strax under 600 gånger tror jag. Så du har lyssnat lite mer inlyssnat på en låt då än vad jag har.
Mm, och det roligaste också att det var typ hyfsat nya låtar.
Mm.
Så jag har ju lyssnat i kapp dem på nya låtar än vad de gamla låtarna. Som jag typ hade lyssnat bara typ 700 gånger. Så det är lite bra.
Dina ligger ändå så högt alltså.
Ja, men de blir bättre med tiden har vi över Nation blivit. Så det är bra. Ja, men det är inte musik vi ska prata om. Mm.
Nej.
Nej. Jag kommer ju också på en annan sak. Jag har ju ett tips. Ja. Mm. Peters egna lilla lifehack.
Okej.
Okay. Mm. Jag sitter ju mycket på min balkong, vet du. Av många anledningar. Och jag har spindelfobi, så jag hatar ju spindlar. Och det är inget roligt då att sitta där och se en spindel klättra upp på balkongen och göra spindelnät och fånga flugor som den vill äta. Och jag har ju sagt hela tiden att jag har ju gjort en egen insektsspray med lite ättiksprit och tändvätske. Och lite tvål. Okay. Ja, det, men det funkar skitbra. Men för de dör med en gång, typ.
Jag tror fan det. Ja. Tändvätska och tvål.
Ja.
Det skulle du också dö, Peter, om jag dränkte dig i det.
Ja, men det är min...
De dör av batterisyra. Kolla vad konstigt.
Ja, nej, men det är min egna. Men sen så bara så här... Spindlarna kommer ju ändå. De kommer hela tiden. Men nu har jag fan kommit på... Nu har jag testat nu i en månad. Det funkar hur bra som helst. Det är 98% spindelfritt på min balkong nu.
Mm.
Ja, älskar. Och tipset är att man tar en sån här svamp med sån här grönt på. Så här disksvampet eller ja.
Mm.
Mm. Och så tar du ju sån här citronkonstrakt. Sån här gul grej man köper och sprutar på fisken och sånt där.
Citron.
Ja.
Ja.
Ja, men du vet vilken jag menar.
Citronsaft.
Ja, den tar du. Och så dränker in den här svampen här. Och så stryker du över balkongräcket och sånt där. Jag har inte haft någon svindel någon gång. Så gör man det en gång i veckan. För det torkar ut. Det kommer någon spindel någon gång så här som har hoppat och där, men han går ju vidare. De sätter sig ju inte där. De vill inte bo där. Det är skitbra. Så det är mitt tips om man vill ha spindelfritt.
Är det här någon husmorsknep du har läst i typ veckans allehanda? Eller har du testat dig fram trial and error för att hitta den här metoden?
Trial and error.
Okej, du har sprutat en jäkla massa olika saker på ditt balkong, räcker.
Mm.
Ja, och det här är det som funkar.
Ja, husmorstipset var ju tvål först. Så jag har faktiskt gått med en tvål och en nidigt runt i min balkong. Men det funkade inte bra. Men citronen funkar skitbra. De vill inte vara där. De försvinner. Mm. Och det är jätteroligt när jag sitter och tittar på alla andra. Det brukar vara så. Men alla andra balkonger, de har spindelnät som fladdrar i vinden. Men på min balkong är det spindelfritt. Vad långt snack det blir om det här. Men det är tips i alla fall. Det är ett jävla bra tips.
Jag vet inte vad jag ska säga. Så.
Säg att jag är smart. Och har,
vad har vi blivit liksom, Peter? Peter vill lägga 10 minuter på sin balkong.
Ja, men det är min nya affärsidé. Jag konkurrerar med Anticimex. Helt gratis också. Eller ni får skicka presenter till mig och säga tack. Det får ni göra. Och det gör ni på Soffhjältarna. Frågar ni adress.
Vi kommer få jättemånga arga mejl här. Folk bara, men spindlarna, du får inte skada dem, Peter. De är en jätteviktig del av vårt svenska ekosystem. Folk kommer skicka liksom hem så här bajs till dig och grejer.
Ja, ja. Men den lilla procenten som jag utrotar, det skadar inte ekosystemet.
98% sa du ju, av alla spindlar.
Som kommer till mig, ja.
Mm-hmm.
Nu säger de ju till de andra spindlarna att ni ska inte gå dit.
Han är sjuk i huvudet, går inte dit. Vet du vad han gör? Han står och sprutar, du vill säga, som han har på fisken, som citron. Står och sprutar på sin balkong.
Ja.
De bara, han är helt koko, går inte dit.
Det är exakt så.
Det funkar ju på människor också, Peter.
Ja, det vet jag inte. Eller är det därför är det inte någon som kommer hem till mig? Är det därför?
Ja.
Men någon som kanske kommer hem till mig.
Ja.
Förhoppningsvis. Men han kommer aldrig göra det. Fast han har blivit arbetslös på ett projekt. Nej. Fy fan vad dålig humor jag har ibland. Tom Hardy har ju fått sparken från Mobland. Fy fan vad tråkigt det är.
Sparken eller har han... Alltså sparken säger ju man ibland lite så här slentrianmässigt. Men ofta är det ju inte att man faktiskt har blivit sparkad.
Jo, nu har han blivit sparkad.
Okay.
Jag älskar Mobland, den tv-serien. Guy Ritchies fina serie. Och jag väntar nu på säsong 2. Och där är ju Tom Hardy med. Och vi har inte fått den än, men de ska ju redan här nu börja spela in säsong 3 här nu då. Och då är det lite frågan om vad som händer med Hardy Script. Men det är som sagt, det är att de har ju hamnat i, ja men, som det är, i lite disput. De kommer inte överens. Tom Hardy kommer sent till inspelningarna och såna här saker. Det har han gjort i många andra projekt också. Han är ju tydligen en liten dryg person att jobba med.
Mm.
Men nej, de har inte kommit överens. Så de har valt att kicka att de har det. Och då tror jag att det är slut för den tv-serien.
Mm. Jag undrar om de gör sig av med hans rollfigur bara då. Eller ifall de recastar.
De gör nog av med den. Och... jag vet inte vad som händer i säsong 2 än då. Han kommer ju snart. Men ja, i slutet tror, på säsong... Alltså har man sett säsong 1, det kan man nog fan ha gjort nu. Nu säger jag det. Han blir ju rätt så skadad. Men man vet ju att han är med i tvåan. Och det är ingen sån karaktär som lever med dödshot och allting hela tiden. Så ja, det går ju enkelt att få bort just den karaktären.
Jag har ju inte sett säsong 1, men jag skulle gissa på att de recastar och att de recastar Liam Hemsworth som hans karaktär istället.
Ja, då är
det känns mest rimligt.
Då är serien nedlagd redan. Det går inte att göra det. Nej, Tom Hardy lyfter ju upp den. Men det tyckte jag var ganska tråkigt.
Mm.
Men sen har vi ju också en gammal gangsterperson. Mm-hmm. Som är nu, vad heter han, är folkkär nu för tiden. Och det är ju Dragomir Mrsic, eller vad han heter i efternamn. Dragomir.
Mm.
Mm. Han ska gå in i, han gör en Josef Fares. Han går in i spelbranschen.
Mm-hmm.
Han ska starta en spelstudio. Vi vet inget namn än, eller vad, något spel. Men han säger att spelarna ska ju vara storydrivna och sånt. Och typ baserade. Så han kommer väl ta, alltså göra, han gör en film fast i spel. Och lite om hans liv, hur det är att vara elak.
Mm.
Ja, inget nytt på det, men jag tycker att det är kul som sagt att... Nej, men jag tror bara på det att ja, är han med och skriver och berättar det här så kan det bli bra just i spelmässigt.
Mm.
Mm. Det var det jag hade att säga.
En annan som kanske inte är elak själv, men han har gjort filmer om elakingar. Mm. Nicolas Winding Refn, han dansken som gjorde Pusher.
Mm.
Men fick kanske sitt stora genombrott internationellt i alla fall med Drive med Ryan Gosling.
Mm.
Han har ju en ny film på Cannesfestivalen nu, eller Cannesfestivalen, Her Private Hell, som inte verkar så bra. Men han säger att hans nästa projekt, ja, den har rätt låga betyg i alla fall, jag vet inte.
Jaha,
ja. Jag tyckte ju att hans Drive var väldigt bra, men allting som kom efter det, Only God Forgives och vad hette den här han gjorde, Valhalla Rising.
Ja, usch.
Jätteskum.
Ja.
Ja. Men han säger i alla fall att hans nästa projekt kommer bli en remake på Maniac Cop. Den här gamla kultförklarade slasher-skräckfilmen från 80-talet.
Mm-hmm.
Ja, jag vet inte. Det kan ju bli kul.
Kan du det?
Kanske. Jag vet inte. Det beror lite på vad han gör med det. Om man får in, om man återfinner sin drive-känsla så kanske.
Mm.
Sen en sak som jag, det här har vi säkert pratat om någon gång, men jag har förträngt det. Att Mel Gibson gör ju fler Jesusfilmer.
Ja, men det har vi ju nämnt.
Ja, ja, och de har nya datum nu. Mm. Så det, nya, den är, det är två filmer.
Flyttar de fram på skulder eller vad då?
Ja, det är det som blir lite skumt då. Alltså de skulle ha släppt den första på långfredagen nästa år. Ja. Men nu blir det istället den 6 maj.
Och vad händer då i
det kan mycket väl vara Kristi himmelfärdsdag kanske.
Ja, men det hade ju vi nyss. Var det då? Eller det kanske var då?
Mm, ja, något sånt. Ja. Det var ju runt där i alla fall.
Ja.
Och sen ska del 2 då komma 25 maj 2028. Mm-hmm. Som det är sagt just nu. Och där kommer den första bilden på Jesus. Ja. Som spelas av Jaakko Ottonen. Jag vet inte om han är finne, men det låter ju finskt.
Jo, man är finne.
Ja, och det var ju Jesus, så det stämmer ju bra.
Ja, det var. Allting utspelar sig i de finländska skogarna.
Jag tyckte ju att Passion of the Christ var en rätt bra film. Jag har inte sett om den sedan den kom, men jag vill ändå minnas att den var, ja, nej men, rätt bra för ändå vara en film om Jesus. Mm. Men vi får ju se de här nya då, vad det blir av dem. Sen, om man gillar Arkiv X så kommer en lite glad nyhet nu 11 juni på Disney+. För då kommer en Director's Cut-version av X-Files I Want to Believe.
Mm.
En film från 2008 som blev rätt sågad, vill jag minnas. Den var inte jättebra. Men
jag tycker inte skaparna... någon av de här spelfilmerna har varit superduper.
Nej. Nej, just det här fallet i alla fall så skiljer skaparna på att de var tvungna att klippa ner och klippa bort massa för att den skulle bli mer barnvänlig eller mer PG-13 då.
Jag tror inte och det är barn här... som gick och såg den ändå, men ja.
Nej, det var väl ingen som gick och såg den.
Jo,
men att den skulle ha jag möjligheten.
Jag var på bio och kollade på det.
Aha.
Jag har ju bara sett det då, sen har jag inte sett det mer.
Nej, ja, men du kanske passar på nu den 11 juni då och ser den här... lite längre versionen då med återställda scener som då ska vara lite hemskare och lite ja, mer skräckorienterad och lite mer brutal tydligen.
Ja, det värsta är att jag kommer inte ihåg vad som är. Jag kommer inte veta, aha, det här är nytt. Det kommer jag inte veta. Och sen så är jag lite så här, jag tror inte att det är så himla mycket nytt och sånt ändå. De vill bara folk ska se om filmen en gång till. Och de passar på nu när det kommer nytt Arkiv X-serie som sagt.
Ja, precis. Det är nog mycket det att de... Det här är ett sätt för dem att få tillbaka Arkiv X lite i folks hjärnor.
Mm.
Jag
har ju tänkt nu att jag skulle ta och börja om med Arkiv X här nu. Men... ja. Det känns gammalt. I alla fall de första säsongerna som sagt.
Ja, jag har också tänkt att jag ska göra det. Får se om jag orkar det någon gång. Jag tror aldrig att jag har sett allting. Den gick ju när jag var, du är ju några år äldre än mig. Jag kommer ihåg när jag var liten och låg i sängen och hörde mamma kolla på det och hörde det här läskiga introt.
Mm, jag satt och sen har vi sett... din mamma och tittade på det då.
Ja, alltså när vi sett lite när jag har blivit äldre där.
Mm.
Men jag har långt ifrån sett allt och jag tror att jag kanske började se när den blev sämre, alltså de senaste säsongerna.
Sämre och sämre, du menar typ när Rob Patrick och det här kom in?
Ja, eller jag vet inte, men jag har hört att den blir sämre de senare säsongerna.
Ja, jo. De lämnar ju verkliga fall, om man säger så.
Mm. Ja, nej, men vi får se om man kollar på den eller kanske börjar kolla om serien.
Mm.
Sen har ju The Boys haft en säsongsavslutning nu.
Jajamän.
Och vi visste ju sedan innan att Vought Rising skulle bli nästa projekt. För vi sa ju för någon vecka sedan att de lägger ner den här Generation V, spin-off-serien med tonårs superhjältar.
Mm.
Men Vought Rising ska komma och den har fått en trailer nu då. Med Jensen Ackles som Soldier Boy. Och ja, jag vet inte. Det är en kort trailer som framförallt visar kanske att det är samma ton som The Boys. Att det är brutalt och överdrivet och blodigt och så vidare.
Mm. Jag hoppat över den här trailern, men jag läste... Ja, den kommer att utspela sig på 50-talet, eller vad var det?
Ja.
Oh.
Det som möjligtvis ser lite intressant ut är att, i alla fall är det lilla man får se här, så känns ju Jensen Ackles här lite mer som Captain America. Alltså ja. Att han kanske från början var en lite mer idealistisk person som faktiskt ville göra gott. Och att det sen var... kraften och den här superhjältevärlden som korrumperade honom och gjorde honom till det aset som vi har i The Boys då.
Mm.
Vill du säga någonting om säsongsavslutningen eller serieavslutningen förresten?
Nej, eller fallet som vi har följt i alla säsonger fick ett avslut.
De knöt väl ihop det mesta. Det jag tycker att de kanske pissar på mest, det är väl Genvi. För det, när vi pratade om att den skulle läggas ner, då hade det kanske kommit 4 eller 5 avsnitt, va? Något och då sånt. Tänkte väl jag kanske ändå att okej, men de har kanske en plan för de här karaktärerna i The Boys. Det hade de ju inte.
Nej.
Och ja, men det känns synd, för jag gillade ändå Generation V och jag gillade de här karaktärerna lite. Några av dem. Och den tråden, den bara släpps. Ja. Men ja.
Men jag tycker också säsong 5, alltså, det var en svag säsong också. TV-serien som blandade in religioner och skit och Homelander som skulle vara gud här nu. Det blev för mycket. Det var inget roligt alls.
De har ju ändå byggt upp mot det, får man ju ändå säga.
Jo. Alltså, inte jättekonstigt.
Det kommer inte från ingenstans.
Det är inte jättekonstigt att han ser sig som en gud och den mäktigaste människan på planeten. Det är ju inte konstigt, men att göra det och bygga. Nej, nu slänger vi den här bibeln i papperskorgen och skriver en ny bibel. Så nu glömmer vi bort allting att Jesus har druckit vin. Nu glömmer vi bort allt det. Nu är det Homelander som gör det. Det blir fel.
Ja, men det är ju det som är poängen också, Peter.
Jo.
Att det blir fel.
Dålig poäng då.
Okej, det håller jag inte med om.
Hej.
Jag håller med om det första du sa, att säsongen var svag. Men jag tycker inte att det är anledningen till att säsongen är svag. Jag tycker att där når man ju hans hybriskulmen på ett sätt som ändå passar karaktären. Det som gör säsongen svag är att det känns mer som en typ första eller andra säsong. Att vi ska hitta en MacGuffin-grej för att kunna besegra honom. Så nästan hela säsongen handlar ju om att de letar efter en särskild sak. Och sen så hittar de den och sen är det slut. Och det känns som att man kanske skulle ha börjat med det nästan. Typ i första säsongen, ja, men vi måste döda Homelander. Vi vet att det finns en sån här grej som kanske kan göra det. Men att det efter det då stegrar och blir värre. Att ha sista säsongen som en sån, det tyckte jag var lite konstigt upplagt.
Ja, för själva planen har ju ändå så varit att få bort han ändå hela tiden. Så, ja.
Ja, det hyfsat svag men ändå okej. Tyckte väl att slutet var... det fungerade liksom. Jag orkade ju ändå kolla klart på det. Något som jag får se om jag kommer orka kolla på, det är ju King Conan. Arnold Schwarzenegger har ju sagt för ett tag sedan att det kommer komma en ny Conan-film. Det har ju pratats rätt länge om det. Att det skulle vara kul att göra en kung Conan. En lite äldre Schwarzenegger.
Ja, men nu är han ju tillräckligt gammal.
Ja, det har väl varit länge.
Jo.
Det är väl snarare det att ska man någonsin göra det så är det ju nu innan han dör. Vad är han nu? 97 typ?
107. Nej, men... 107.
Nej, men 70-80 någonting är han väl ändå.
Ja, vi får hoppas att han inte... Att han har många år kvar.
Ja, men det gör det såklart. Det som sägs i alla fall nu är att den ska börja spelas in nästa år, 2027. Och sen vet vi ju inte när den kommer då, men gissningsvis kanske 2028. Beroende på hur mycket efterarbete man behöver göra med den.
Ja, han kommer ju sitta still på tronen ganska länge. Så han kommer inte röra på sig så mycket.
Nej, han fyller 80 nästa år.
Jaha.
Nej, men det är ändå intressant. Alltså får de ändå in tonen av Robert E. Howards Conan-berättelser så kan det ju bli bra. Risken är att det blir som den här Jason Momoa Conan. Att det blir bara liksom en modern typ äventyrsfilm med massa dålig CGI och så vidare.
Ja, men det tror jag inte.
Nej, vi hoppas på det bästa. Och sen en annan film som kommer komma. Också varit snack om det länge, men det är bekräftat nu då att det kommer en Rick and Morty-film. Bekräftas av medskaparen Dan Harmond. Och att det är Jacob Hare som varit med och jobbat på serien som ska regissera. Det kommer en ny säsong som jag tror har premiär idag. Alltså söndag tror jag att den har premiär.
Ja.
Som väl är säsong 9, 10, jag vet inte. Jag har ju lite slutat följa Rick and Morty. Jag var ju väldigt förtjust i de tidiga säsongerna. Men jag tror inte att jag såg klart förra säsongen. Det har blivit väldigt spretigt. Vissa grejer är jättebra. De här liksom snabba sci-fi-koncepten. Där de gör något jävligt tokigt på ett smart sätt. Smart och roligt sätt i 20 minuter.
Mm.
De funkar bra. Men sen är det många andra avsnitt nu för tiden. Som bara är utfyllnad och lite för äckliga eller för intetsägande för min skull. Eller för min smak.
Ja, jag har ju aldrig riktigt fastnat för det. Jag ser ju hellre om tillbaka till framtiden. Filmerna. Men nej, det är något med Rick and Morty. Jag förstår mig inte på det.
Nej, det är ju väldigt smarta serier. Alltså man måste ju tänka lite. Så det är inte för alla kanske.
Ja. Nu är du elak, ja.
Nej, men, vadå? Det är ju såna här stora liksom, sci-fi-koncept. Och du tycker inte om sci-fi, Peter?
Det gör jag väl.
Det är ju inte som att du har liksom varit på bio den här veckan och sett en sci-fi-film direkt. Du är ju inte sån.
Nej. Jag har sett en fantasy-film på bio. Har jag faktiskt gjort.
Mm. Vad är det för?
Och det tackar jag ju folken för.
Ja.
I en galax långt, långt borta. Länge, länge sedan. Jag har sett Mandalorian en Grogu.
Mm.
Deras äventyrsfilm. En förlängning som sagt på serien. Jag säger det med en gång. Det här är som sagt en Mandalorian och en Grogu-film. Ta bort Star Wars. Alltså, det här ger inte det här är ingen, det här är inte Star Wars. Alltså, jag tycker det är i det nu, det är i det universumet givetvis, men att det här flyttar eller gör någonting för själva Star Wars franchisen och skit. Nej, det är inte det. De vill bara tjäna pengar och det kommer de göra. Och Grogu är nog fan mig den guldigaste dockan jag har sett på länge.
Jag tycker att han är jätteful. En liten grön testikel liksom. Det är precis som de som säger att IT är söt. Jag bara, men han ser ut som en potatis som har legat för länge i din kyl. Hur kan du tycka att han är söt?
Ja, men det har jag sagt tidigare. Alltså, Gizmo har ju fått en konkurrent.
Gizmo är jättegullig.
Ja, och Grogu är ännu gulligare. Alltså, jag
vill en rakad Gizmo, jag vet inte, nej.
Jo, men jag vill ha det. Nej, men och den här filmen då, den börjar ju nästan lite så här John Wick action som man säger nu för tiden.
Mm-hmm.
Imperiet är ju störtat och skit och så finns det ju lite folk som vill starta Imperiet igen och i tv-serien då, Mando börjar jobba för The New Republic. Och han blir ditskickad dit. Sen och fixar den biffen. Och sen så får han ett nytt uppdrag. Och då är det av New Republic. Ja, av dem. Och då är det ju tvillingarna, The Hutts. Som har tagit över nu efter Jabba. Som dog. Och att Jabbas son är försvunnen. Och då sticker Mando och Grogu dit. Och ska försöka rädda han. Men givetvis så finns det lite annat som händer. Så mycket mer vill jag inte säga, men de ska göra att det kändes jättedumt, alltså Jabbas son där, det ser jättedumt ut att se en hatt i eller en hutt i vältränad.
Ja.
Ja, men han ser ut som Arnold Schwarzenegger fast en jabbade hatt.
Det känns lite som att det går emot rasens struktur.
Ja.
Fysiska struktur.
Ja. Men han är ju som Hulken här på den här arenan. Han är ju jätteduktig och slåss och sånt. Det kändes också konstigt. Men så har de gjort det.
Det är nästan det, som att det skulle kunna varit med i Spaceballs. Det kommer in Jabba the Hutt, stor och fet, och sen tar han av sig kläderna, så under är han jätteripped. Det är ju typiskt sånt skämt som skulle ha varit med i en parodifilm.
Ja, men lite så känns det. Så är ju själva känslan. Och sitter man på sociala medier nu så har man ju sett det. Det finns ett litet easter egg då i en fight där. De har ju gjort som det är i Star Wars 2 är det, en sån här arena. Och så kommer det ju in massor av monster. Och man börjar känna igen de här monsterna. Och det är ju faktiskt lite kul i steget. Det är ju exakt samma monster då som Chewbacca och C-3PO sitter och spelar på i New Hope där. När de sitter och spelar det här schackspelet där. I hologram. Det är ju de figurerna som kommer ut där. Det är lite nice. Men filmen som sagt, den är... Det är en förlängning bara. Det är som ett avsnitt. Ingenting som gör så mycket mer. Grogu sticker ut på ett litet eget litet äventyr sen. Och då är det dockteater. då var det, det var Muppets in Space. Det kändes också lite så här konstigt.
Alltså att filmen byter stil, visuell stil.
Ja, vi får följa, det är ju fler dockor med. Så vi får följa ett gäng dockor. Det var som ett barnprogram helt plötsligt. Som är ute och går. Jag var tänkt att se som Street, vet du. Och så, jag bara, okej. Här sitter jag, 40 år gammal plus.
Och... One Grogu.
Ja.
Så för de som gillar serien så är det här ändå något att se, eller?
Absolut. Om man gillar det. Men jag tycker... Nej, men det... Det är inte Star Wars, det är ju Mandalorian. Det är ju det bygger på. Det är bara den. Alltså, jag tycker på ett sätt, alltså den är bättre än vad jag tycker så. Alltså, jag vill, när jag ville sätta betyg då, så vill jag ju typ sätta så här 2,5 på den. Men jag kan inte göra det ändå, för jag var på ett sätt, alltså jag tycker om det. Fast jag inte tycker om det där. Så det blev en trea ändå, om man säger så. Den har ju något. Men som sagt, du kommer ju totalhata den som inte ens tycker om någonting i det här världen. Misstänker jag.
Antagligen. Eller så gillar jag den för att den inte är som det andra som jag ogillar.
Och sen har vi ju Martin Scorsese med i filmen.
Ja, det har vi pratat om,
ja. Ja, det var så himla roligt också. Han är ju creddad i, vet du, när man visar namnen i början. Peter Pascal, ja. Sigourney Weaver, Martin Scorsese. Jag bara, har han så himla mycket? Måste hans namn stå med här? Men han var faktiskt med lite för mycket. Jag trodde bara det var typ den här scenen när han ska, som han har sett i trailern, han stänger luckan och bara, gå härifrån. Jag vill inte lyssna. Men han hade mer att säga.
Okej. Okay. Han öppnar luckan sen igen.
Men det är också värt att se filmen, tycker jag. Men också, alltså för också musiken. Det är ju Ludvig Göransson som har gjort musiken i den här filmen. Man kan lyssna på soundtracket. John Favreau gick ut och sa det att han gillar Ludvig. Men ni kommer också bli så här väldigt överraskade och glada, tror jag, för hans nya score i den här filmen. Och när den nya scoren kom, den är med 3 gånger i filmen. Tror jag. Kanske 4. Nej, 3. Den är ju skitbra. Alltså, Ludvig kan göra musik. Så jag har fått en ny favorit låt.
Får man höra den låten nu då?
Det är Plipplopp.
Så ungefär.
Ja, som Mandalorian intro så det också igen. Nej, men det är lite mer, det är lite mer sci-fi industrisynt. Jag tycker om det.
Okej.
Så den tycker jag, nu vet jag inte vad den heter, men kollar man upp nya låtar med Ludvig Göransson så kan man lyssna på det. Den gjorde mycket. Mm. Men det är egentligen faktiskt typ det enda jag har sett. Sen har jag spelat lite. Men har du sett något?
Mm. Jag har sett ett par serier. Det kom, den kommer redan förra veckan, eller det blir Devil May Cry 2. Mm. Säsong 2 på Netflix. Den här animerade Devil May Cry-serien. Jag har ju aldrig spelat spelen, så jag vet inte hur det liksom förhåller sig i story och sådär riktigt.
Nej.
Men när säsong 2 börjar så är Dante nedkyld. Han blir ju förrådd i slutet av säsong 1 och satt i någon sån här cryo chamber. Och människorna har en portal till helvetet eller den här demonvärlden. Och håller på att slåss mot alla demoner där och försöker komma åt några reliker för att kunna besegra den här stora demonkungen Mondus. Eller något sånt där. Och där mitt i allting så finns också Dantes bror Virgil. Mm-hmm. Som, de blev ju separerade när de var små och Dante blev kvar i människovärlden och Virgil togs in i demonvärlden och har nu blivit upplärd av den här demonkungen då, som Dante tror mördade deras mamma.
Mm.
Så Virgil kommer till människovärlden och då väcker de Dante igen för att ta tag i det problemet. Så den här sången handlar mycket om deras historia och deras olika uppväxter och om de ska kunna försonas igen då.
Mm.
Och också då med människovärlden och demonvärlden, att de vill utrota varandra och ta över varandra typ. Jag tyckte det var en lite svagare sång än första säsongen. Det är fortfarande rätt snyggt animerat och sådär. Actionscenarna är helt okej, men jag vet inte. Det kanske var mitt humör bara, men jag tyckte inte storyn var lika intressant eller lika stark som i säsong 1.
Nej.
De har, det kanske var spelen också, men det är en liten så här typ kärlekshistoria också mellan Dante och Lady, vilket jag tyckte var onödigt.
Ah,
men
okay.
Det kanske är taget från spelen, så jag vet inte. Den var okej. Okay. Har man sett säsong 1 och tyckte om den, så ja, när man ser säsong 2 ändå då.
Ja, jag har inte sett klart säsong 1. Jag kommer aldrig riktigt in i det.
Ja, jag tyckte den var bra. Jag gillar ju ändå när det är hyfsat högt tempo och rätt korta avsnitt.
Mm.
Sen har jag sett en annan serie på Netflix också, som kom nu i veckan. Den har ju pratats om lite som en Stranger Things, fast på andra sidan åldersspektrat.
Mm. Steven Spielbergs film som inte han ens har gjort. Lite så sägs det också.
Ja, nej, men det känns lite Spielberg, fast få inte det, alltså gör inte så att det inte, att du inte kollar på den. Jag kände också Steven Spielberg.
Det är därför jag vill titta på den.
Jaha, nej, men det här är mycket bättre än Spielberg. Bara så att folk vet det. Att det här är sånt som Spielberg kanske hade velat göra. Typ så.
Jag vill bara få in en liten snabb liten sån här grej där. Som sagt, när jag var på bio här nu och tittade, så såg jag ju affischen på, ja, du kommer inte ens ihåg vad den ska heta, men Spielbergs nya film som kommer här nu snart.
Mm.
Fan, det är en snygg poster. En av de snyggaste posterna i år.
Okej.
Okay. Styrigen. Blått och så ser man bara ett öga typ och så står texten. Styrigen. Skitsnygg.
Mm-hmm.
Jag vill bara lägga in det.
Okej.
Okay. Ja.
Ja, nej, men serien i alla fall som jag pratade om.
Mm.
Heter The Burrows.
Mm.
Och huvudpersonerna är pensionärer på ett äldreboende, eller inte ett äldreboende, en så här, en stad för äldre människor då. Så hela staden är en seniorstad. Jag vet inte om det finns riktigt i Sverige, det här fenomenet. Men en stad för äldre människor på ålderns höst. Och huvudpersonen spelas av Alfred Molina, som spelar Sam Cooper, som när serien börjar blir ditkörd av sin dotter och svåger.
Ja, de hans, vill bli av med
han. Nej, men hans fru har precis dött. De hade kommit överens om att de skulle flytta dit.
Mm.
Och sen dog hans fru, men han har fortfarande kontrakt att han behöver flytta dit då. För de har liksom sålt allt sitt, sina grejer och sådär. Så nu måste han flytta dit trots att han inte vill.
Mm.
Så han är väldigt anti det då. Men träffar där då lite grannar. Och blir ändå vän med dem. Men allt är inte frid och fröjd. För det finns någon typ av monster också. Det får man se tidigt i serien. Lite för tidigt skulle jag säga. Men det är någon typ av monster som attackerar de här gamla människorna. Och suger ut livet ur dem, kan man säga.
Ja, som är döden.
Ja. Så Molina och hans nya grannar börjar försöka nysta i det här mysteriet då. Vad är det egentligen som pågår i den här staden?
Är det Thurston Murder Club?
Ja, lite vibbar av det kanske. I det att det är pensionärer som löser brott.
Ja.
Men det är ju också som typ Stranger Things, bara att det är gamlingar istället.
Ja.
Att det är något mystiskt monster och de andra förstår inte. Och här blir det ju tvärtom. Här är de unga som inte förstår. Hans dotter till exempel, det är hon som inte fattar. Till skillnad från Stranger Things när det är föräldrarna som inte fattar dem.
Ja.
Den är trevlig, alltså småmysig. Det är ju inte som fullt ut skräck, utan det är mer en så här trivsam nivå av skräck. Det är aldrig särskilt läskigt eller blodigt eller hemskt eller någonting.
Nej.
Utan mer någon typ av cozy horror. Och det är kanske där Spielberg-vibbarna kommer in också.
Ja.
Men jag tyckte den var bra. Det är en miniserie på 8 avsnitt.
Mm.
Som får ett slut. Skulle kunna göra sin uppföljare. Jag hoppas inte att de gör det.
För nej,
jag
är det en miniserie så ska det ju vara slut.
Ja, men vi vet ju att det inte alltid är det nu för tiden.
Nej, det vet vi också. Men...
ja. Och det är ett slut som man kanske skulle kunna göra en uppföljare på. Men jag hoppas att det här är slutet. Jag tycker den står bra på egna ben.
Om vi säger så här, säsongen är slut och sen får det bli ett nytt uppdrag i nästa säsong. Det, så går det ju att göra, men...
ja, men jag vill inte ha det heller.
Nej.
Det här är liksom som en egen historia.
Mm.
Nu är vi klara med de här figurerna. Jag vill inte se något mer. För alltid när man gör mer, då riskerar man liksom att förstöra eller gå för djupt in på saker, vilket tar bort det man gillade i tidigare film eller tidigare säsong. Så.
Mm. Jag har ju inte hunnit att se det här nu under helgen. Jag brukar vara snabb på att se saker, men det har ju hänt något den senaste tiden nu. Jag hinner. Inte att jag gör något annat, men jag hinner inte. Men jag ska faktiskt starta första avsnittet och de 7 andra avsnitten efter varandra ikväll.
Samtidigt på 8 olika skärmar.
Nej, men jag är ju sån. Jag bingear ju. Så startar jag klockan 6 idag så ser jag klart allting.
Det är faktiskt sant. Peter har en otrolig förmåga att göra det. Jag har ju spritt ut det här på 4 dagar och då har jag ändå alltså min värld skyndat mig.
Mm.
Alltså kämpat för att ändå hinna se så här mycket på så här kort tid, tycker jag.
Nej. Jag ser det som en lång film, vet du. Nu ska vi se den här filmen idag och så tittar jag tills den är slut.
Jag fattar inte hur du klarar av det.
Nej, men riktigt så är jag inte när det gäller tv-spel.
Nej.
Nej, för att jag har spelat lite i veckan. Men jag startar ett spel och så, sen stänger jag av och så startar jag upp nästa spel och så byter jag av varann. Det är inte det man kallar multitasking, va? Nej, det är det inte.
Nej, det hade varit fler spel samtidigt i så fall.
Ja. Jag tänkte impa lite att jag multitaskar, men det kan jag i alla fall inte göra. Så att,
nej.
Nej, men jag startade faktiskt upp det här som jag pratade om en annan gång. Men Star Trek-spelet, nu är så dåligt på engelska. Jag har sagt till dig vad det heter.
Star Trek Resurgence, tror jag du sa.
Det. Jajamän, det har vi tränat på. Så heter det. Det är ju... det är ju en Star Trek-film. Så man sitter och tittar på en film och så får man välja vad karaktärerna säger. Och den andra man pratar med blir glad eller ledsen eller någonting sånt där. Hur mycket det påverkar spelet, det vet jag ju inte, men något händer i alla fall.
Mm.
Det är jättekul, det var kul att starta upp det igen. Jag märkte också att de har tagit bort det från PlayStation Store, så det går inte att köpa det längre.
Mm.
Men ni som har det, eller får tag i det på, finns säkert på Steam och skit, men inte på PlayStation längre. Jag tycker ni ska plocka upp det. Det är ett av de bästa Star Trek-spelarna i alla fall. Och gillar man Star Trek-serierna så sett så är det väldigt, väldigt bra.
Mm.
Sen nu på PlayStation Plus där nu då, så kom det lite spel i veckan. Och jag tog och plockade upp Broken Sword, The Shadow of Templars. Remake, eller remaster, eller vad man ska säga.
Mm.
Från det första spelet, när kom det? 95, 96?
Ingen aning, jag vet inte ens vad det här för något.
Nej, det är peka och klicka. Spel.
Mm.
Man spelar ju som George Stoppard, som åker till Paris. Och så sitter han där på ett kafé och dricker sin kaffe. Och så ser han en person då som går in och så in i det här. Och sen ser han en clown helt plötsligt. Och så sen sprängs kaféet. Och så springer ut en gubbe. Och så okay. Den andra gubben som gick in, han ligger där inne död. Och han är ju amerikan. Då blir han såklart anklagad på det. Men sen går man i spelet och man ska försöka lösa det här. Så ja, man går och pratar med folk och letar efter ledtrådar och kombinerar och sånt där. Och det är blandning av humor och allting sånt där. Det är ett klassiskt spel alltså, och det är ju en remaster. Men det är jätteroligt. Fint tecknat. Okay. Humor. Det är en klassisk spel. Och nu hörde du nu också att Broken Sword ska tydligen bli en tv-serie också.
Mm-hmm.
Nu. Och den kommer väl också vara animerad, kommer den serien kanske vara. Men det är ju det är detektiver som sagt. Detektivspel.
Mm.
Det kan vara lite kul. Och sen så nu passade jag faktiskt på, det kom ju 2023, men jag passar på nu för det var rea på det. Och ett spel jag vill ha spelat länge. Det heter American Arcade.
Mm-hmm.
Mm. Det är väl en spansk studio som har gjort det. Det är de som har gjort, nej skit i det. Jag hittar ingenting. Men man spelar som... vi får följa... Det är ju också en film. Det här är ju en film då som berättas. Och så tar de. Kan lika bra göra en film av det här spelet. Men vi får följa Trevor. En helt vanlig människa. På 70-talet. Han vaknar och det är lite så här futuristiskt 70-tal.
Mm.
När han vaknar och så går han ju till jobbet och så sitter han och gör sitt jobb där och pratar med sina kompisar. Sen går han hem och sånt där. Han gör samma sak varje gång. Tråkiga kläder och allt möjligt skit. Men helt plötsligt så börjar det hända lite saker. Han ser på skärmar bara. De ljuger för dig och sådana här saker. Och grejer. Och ja, det ifrågasättas. Det visar sig sen då. Och det är ju det att det är en blandning lite av det här Truman Show kan vi ju säga. Han lever alltså i en låtsasvärld. Och han tror att det är 70-tal. Som sagt, det är ju det han lever i. Men på utsidan då så är det ju 2023. Så folk sitter och tittar på den. Och sånt. Och han är ju en sån tråkig människa. alla sorta människor, de vinner på ett lotteri helt plötsligt. Det är som filmen The Island. Det visar sig att det här bolaget tar ju och dödar dem. Men vi spelar också som en annan karaktär då, som sitter på utsidan då, som jobbar på det här företaget, som försöker hjälpa Trevor och få ut han därifrån. Så Trevors värld är 2,5D sidoskrollande hoppar, och Angela har jag förmån heter som man spelar. Hon är ju helt i första person 3D då. Och går runt. Men när man är som Trevor då till exempel, så kommer det till vissa grejer så här, flytta lyftkranar och sånt där. Så då styr hon ju allt det här med datorn och öppna dörrar och det. Så då får man ju både springa med Trevor och så trycka på andra knappar då, för att flytta de här. Och så är det lite pussel och lite sådana här saker.
Mm.
Nej, men det är jättemysigt spel.
Mm.
Så ja, och det blir ju att han kommer ut och är på flykt och det, och de ska försöka stoppa det stora Disney-bolaget om man säger så, som har det här.
Mm.
Nej, men det är roligt och allting sånt. Det, jag trivs med det.
Det är bra.
Mm. Men det är typ det jag har spelat.
Jag har ju också spelat lite spel. Också via PlayStation Plus.
Mm.
Så spelen finns i talande stund där i alla fall. För alla att ladda ner om man har PlayStation Plus. Och det första är The Casting of Frank Stone. Som liknar de här Dark Pictures-spelen och Until Dawn och de här som vi gillar.
Mm.
Alltså att det är som en film, men att du gör olika dialogval och sådär. Och beroende på hur du väljer så förändrar du relationen mellan karaktärerna. Och kan också förändra om personer lever eller dör.
Mm. Det är ett tema i vad vi brukar spela, känns det som.
Ja, vi gillar ju sånt.
Ja, men vi gillar ju starka, eller vi gillar berättelser och det. Och ett spel som kan vara som en... När man blir som ett spel eller film. Det är det vi tycker om.
Och det här spelet är en spin-off på spelserien Dead by Daylight.
Mm-hmm.
Som jag aldrig har spelat.
Nej.
Men tydligen är då Frank Stone en skurk eller en mördare från det spelet.
Mm-hmm.
Och det här spelet då rör sig i 3 olika tidslinjer. Så vi är på, jag tror det är 60-talet. Där en mördare som heter Frank Stone blir tagen av polisen och mördad. 80-talet, där det är några ungdomar som ska göra en film som de ska spela in då i den fabriken där Frank Stone blev skjuten. Och sen på 2020-talet, där några personer som alla har en del av den här filmen har sammankallats, för det är en person som vill ha de här filmdelarna av någon anledning. Så man hoppar mellan de här olika tidslinjerna, mest mellan 80-tal och 2020-tal då. Och det visar sig vara en så här lite multidimensionell berättelse om den här mördaren, och någon eller några vill återuppliva honom, kan man säga.
Mm-hmm.
Jag tyckte det var ett okej spel, inte alls lika bra som de här andra Dark Pictures-spelen som jag gillar väldigt mycket. Jag tyckte att karaktärerna här var lite för svaga. Storyn blev lite intressant mot slutet. Men det tog mig rätt lång tid att ta mig igenom det. Just för att jag kom inte riktigt in i varken handlingen eller i karaktärernas värld. Och var inte så intresserad helt enkelt av hur det skulle gå för dem. Jag brydde mig inte jättemycket om de blev krossade eller dödade eller inte. Vilket jag gör i de andra spelen. De spelen tycker jag lyckas bättre med just det här relationella. Det känns inte heller som att relationerna, man fick lite staplar med relationer, men jag upplevde inte att de påverkade slutresultatet särskilt mycket överhuvudtaget.
Okay.
Så en blek kopia, eller en blek version av det vi gillar med till exempel Until Dawn, skulle jag säga att det här var.
Mm.
Och sen tror jag nämnde förra gången att jag började spela Silent Hill 2.
Mm.
Så är det.
Det sa du.
För jag hade ju sett filmen Return to Silent Hill.
Mm.
Som då är baserad på det spelet. Och jag har velat spela Silent Hill 2-spelet innan också. Men nu fick jag en anledning till det då. Mm. Lite för att jag ville förstå filmen. Nu är det också lite sådär att nu när jag spelar klart Silent Hill 2 så vill jag nästan se filmen igen, trots att den var dålig, för att se om jag fattar den lite mer, alltså vad de har gjort för något val. Men storyn är, och det är också, det är ju remaken av Silent Hill 2 som jag pratar om.
Mm.
För originalspelet kom väl tidigt 2000-tal, va? Och den här remaken kom förra året, tror jag. Och man spelar som James Sunderland, som när spelet börjar precis har fått ett brev från sin fru där hon säger att han ska komma och möta henne på deras speciella plats i Silent Hill. Han tycker att det är lite konstigt, för hon dog för 3 år sedan. Så han är lite förvånad ändå att hon har skickat brev till honom. Men någonstans tänker han sig ändå att ja, men hon kanske lever fortfarande. Så han springer in i Silent Hill för att leta efter henne helt enkelt. Och den staden är en katastrof. Det är dimma överallt och det är äckliga monster överallt. Han möter några andra personer, men alla beter sig konstigt och verkar ha sin egen lilla värld. Egen lilla berättelse som de upplever.
Mm.
Och sen går man då genom staden och olika platser. Det är sjukhus och det är hotell och det är fängelser och olika grejer. Och löser massa olika pussel. Så det är ju... Silent Hill kom väl kanske innan eller samma veva som dem. Men för mig som har spelat Resident Evil innan så påminner det väldigt mycket om Resident Evil. Alltså de två spelserierna är ju rätt lika.
Ja, men de kom ju samtidigt. Det är ju tidiga PlayStation 1-titlar och allt det här. Så de kom ju ungefär samtidigt.
Så det är överlevnadsskräck. Du måste försöka bibehålla din hälsa och hitta ammunition till dina vapen och sådär. Och det är väldigt mycket pussel. Fram och tillbaka genom olika rum, upp för trappor. Och här hittar jag ett äpple och det äpplet ska jag sätta där. Och här hittar jag en burk och då måste jag öppna burken med någonting. Och där är en nyckel.
Mm.
Jag tycker att det är lite tjatigt. Det blir tjatigt efter en stund. Sen är det också väldigt, väldigt mörkt. Nästan varenda plats du går på är helt nersläckt. Så att du måste gå och lysa med din ficklampa. Det var väldigt skönt när man kom till platser där det faktiskt var lite solljus.
Okej.
Men det är ett bra spel. Det är en bra story i det. Och man blir liksom med svept i det. Det finns anledning till att jag ändå spelar igenom. Det tog mig nästan 20 timmar att klara det.
Mm.
Men jag blev lite frustrerad ibland över alla de här jäkla pusslerna. Fram och tillbaka. Jag hade väl önskat att man kanske hade spritt ut det lite mer, haft lite mer liksom blandning med något annat kanske. Men ett bra spel är det ju, och har man inget emot pussel, vilket många inte har, så blir det ju kanske ännu roligare då.
Mm.
Man kan få massa olika slut också. Spelar man första gången ska man få 3 olika slut, tror jag, och startar sedan ett New Game Plus så kan du få totalt 8 olika slut.
Jaha, oj.
Jag fick väl det slutet, jag har kollat på alla slut nu. Jag fick det slutet som verkar vara det vanligaste.
Ja.
Som är lite mer standardslutet då. Men som jag också skulle säga är slutet som jag föredrar efter att ha kollat på alla de andra sluten.
Ja, men det brukar ju oftast vara det. För alla spelar ju, inte alla, men många spelar ju spel på samma sätt väldigt mycket. Man gör samma val och sånt där mycket. Första gången. Mm. Och då ska egentligen det slutet vara typ det bästa.
Några grejer du behöver göra för att få de andra sluten är ju sånt som man inte riktigt kommer på själv.
Nej.
Utan det är ju sånt som man kanske läser sig till, tänker jag. Mm. Eller testar sig fram till.
Ja.
Men ett jättebra spel är det ju. Antagligen det läskigaste spelet jag har spelat. Jag hoppade till väldigt många gånger. Och höll på att ha sönder min kontroll lite så här. När jag hoppar till och drar i spakarna lite för mycket. Så det vill man ha det, mycket jump scares och jobbig stämning, så funkar det också väldigt bra. Men också som sagt en stark story.
Mm.
Och mycket, mycket bättre än filmen då såklart.
Ja.
Filmen hade ju, märker jag nu, gjort förändringar som jag inte riktigt fattar. Jag förstår ju att man ibland ändrar automatisering jämfört med spelet eller vad det nu är baserat på. Men de förändringarna man gjort, jag kan verkligen inte förstå varför man har gjort de förändringarna i filmen. För du hade kunnat göra en bra film på det här spelet. Mm. För det är ju väldigt filmiskt. Det är bara att du liksom tar bort mycket pusslen och sånt där. Men har kvar liksom grundstoryn, så blir det ju en bra film. Ja. Men de har ju i filmen lagt till någon psykolog som springer runt och gör saker och alltså massa onödiga saker som jag inte riktigt fattar hur någon kunde tycka var en bra idé. Jag hade velat vara med i den processen ändå när de kom på att ja, men spelet är ju bra och älskat av miljontals människor, men vi kan nog göra det bättre om vi lägger till den här skiten. Det är övermodet ändå när man kommer på det.
Ja.
Det är konstigt tycker jag. Men det är det som jag har gjort den här veckan. Och du hade inte heller något mer, Peter?
Nej. Jag måste försöka, det har jag sagt det tidigare. Jag måste ju komma tillbaka till det här gamla. Se 250 miljoner filmer på 2 dagar och sånt.
Mm.
Men jag är inte där än. Det är sommar nu.
Mm.
Men jag sitter ju faktiskt på... Då sitter jag med min tv ute på balkongen som är spindelfri. Kanon.
Och stinker tvål och citron.
Ja, nej. Inte jag.
Balkongen.
Nej, det luktar faktiskt ingenting.
Peter var inne på det här innan, men han sa aldrig hela. Men vill man höra av sig till oss så kan man ju mejla soffhjälten@gmail.com. Man kan också gå in och besöka hemsidan soffhjältarna.se och man kan följa oss på Instagram där vi heter Soffhjältarna.
Det gör man.
Ja. Så till nästa gång får ni ha det så bra allihopa.
Ja, det får ni ha. Hej då!
Hej då!
Ja, nu är det slut.
Nu.